Det enda som bär när allting annat vacklar, det är Guds nåd och Guds barmhärtighet. En av mina favoritsånger och psalmer. I fredags och igår var jag i Karlskrona och hälsade på regionens konfaläger. En ganska trevlig upplevelse. Det var 55 ungdomar från vår region i Ekumeniakyrkan. Så det var ungdomar från Lund och från Helsingborg, från Bjuv och Sösdala och Karlskrona och, ja, och lite varstans i regionen. De hade samlats för att lära sig mer om Gud, mer om Jesus, mer om tro, om kyrka, om sig själva, om livet. I regionens upplägg kring konfirmation så kan man läsa upp till 4 årskurser. Alltså om man tyckte det var intressant det här med konfirmationsläsning så kan man fortsätta i upp till 4 år. Och de som gick 4:e året nu som jag träffade, de ville inte sluta. Så de ska försöka göra ett 5:e år fast de börjar närma sig studenten och studier på annat håll och så. Jag hade förmånen att få hålla i ett lektionspass för årskurs 2 och 3. Lektionen skulle handla om mänskliga rättigheter. Ett ämne som jag inte själv hade valt utan fått tilldelat mig utifrån det materialet de jobbade med just nu. Ändå ett ganska tacksamt ämne för mig eftersom vi har studerat Markus evangeliet så mycket den här senaste tiden. Begreppet mänskliga rättigheter finns ju inte direkt i Markus evangeliet, men väl konceptet om Guds rike. Som utifrån Markus perspektiv får sägas vara i stil med det vi kallar mänskliga rättigheter. Fast ännu mer. Jag fick tillfälle att berätta om Guds rike som en plats, en värld, ett liv som långt vida överstiger begreppet om mänskliga rättigheter. På den korta tid vi hade tillsammans på den här lektionen så listade vi 5 saker som Guds rike kunde handla om. Och 3 av dem kunde vi också få in i vårt mer moderna begrepp mänskliga rättigheter som FN står bakom. Och det var fred, befrielse och rättvisa. Det kunde vi komma på. Ja, men det finns både i Guds rike och det finns i mänskliga rättigheter. Ganska enkelt att applicera på de artiklar som FN har gjort upp. De andra 2 sakerna som Guds rike bärs av sa vi var förlåtelse och kärlek. Något som FN inte pratar om när de pratar om mänskliga rättigheter. Men som kanske är de viktigaste bitarna i Guds rike. Vi landade i vårt samtal att mänskliga rättigheter, det är bra grejer. Det ska vi jobba för. Men Guds rike, det är bättre. Och mycket mer. Och det bästa av allt är att vi får allt detta av nåd. Och nåd är något som jag vill prata om idag. När jag satt i bilen på väg hem från Karlskrona så lyssnade jag på ett radioprogram. Som det var en repris som hade gått på radion i höstas. Det var från Filosofiska rummet. Och detta avsnittet handlade om den historiske Jesus. Vad är då den historiske Jesus för någonting? Ja, det är ett forskningsområde inom historieforskningen. Delvis inom teologin men framförallt inom historieforskningen. Där man försöker använda vanliga historiska metoder och ta reda på vad vet vi faktiskt om personen Jesus och vad han kanske sa. Då plockar de bort liksom Gud ur ekvationen eller vad man ska säga. Man räknar inte med det för det passar inte enligt deras metoder. Och då kommer de fram till att det finns inte så jättemycket. Åtminstone inte av det som Jesus sa. Utan vi har de här vittnesbörden, från de här gemenskapen att gå på för vad Jesus sa. Men ämnet om äktenskap och skilsmässa, den texten vi läste i början, det är ett av de få ämnena som man med någorlunda säkerhet kan veta att Jesus faktiskt pratar om. Jag ska säga det också att i den här historiska Jesusforskningen så säger man inte att Jesus inte sa eller att Jesus inte gjorde. Utan man försöker bara ta reda på det som man vet rent historiskt. Så det här äktenskap och skilsmässa, det vet man för att Paulus skriver om detta också på ett någorlunda liknande sätt. Och Paulus skrev sina brev före evangelierna skrevs. Och då tänker man att då finns det någon form av, det kan vi veta. Så vad är det då denna text om äktenskap och skilsmässa handlar om? Om vi nu kan belägga den även historiskt. Vi är ju ytterligare ett sånt här exempel och vi måste studera sammanhanget noga. I vilken texten skrivs och i vilken texten uttalas för att vi ska förstå den ordentligt. Till att börja med så är det lätt att tro idag att skilsmässor vid den här tiden var ganska ovanligt i det judiska samhället. Det var de inte. Tvärtom, de var ganska vanliga. Kanske inte lika vanliga som i vårt moderna samhälle, men ändå ganska vanliga. Men enligt Mose lag så var det bara mannen som kunde skilja sig från sin hustru. Men kvinnan kunde, om hon ansåg att mannen inte höll sina äktenskapliga plikter och försörjde henne ordentligt, så kunde hon kräva att mannen friade henne från äktenskapet. Men det var bara mannen som kunde göra det. Mannen kunde skilja sig enligt lagen om det var något hos kvinnan han inte tyckte om. Och det är här fariseerna kommer in i bilden och vill sätta Jesus på prov. För vid den här tiden så är fariseerna uppdelade i två olika skolor som tänker lite olika om många saker och så även om denna sak. Enligt den ena skolan, Shammai, var det bara moraliskt förkastliga handlingar som kunde utgöra grund för skilsmässa. Det vill säga om mannen var otrogen eller en våldsam eller vad det kunde vara. Men enligt den mer religiösa skolan, Hillel, kunde det räcka med att hustrun lagade dålig mat. Eller att mannen hittade en vackrare kvinna som han tyckte var vackrare än sin hustru. Så kunde det få utgöra en legitim grund för skilsmässa. Påpekar återigen att detta var bara för mannen som det gällde. Med denna bakgrunden kommer fariseerna från den ena eller den andra, eller kanske båda skolorna, och sätter Jesus på prov. Men då blir Jesus faktiskt lite sur. Det hade jag också blivit. Det var ju så att kvinnor och barn mest sågs som mannens egendom vid den här tiden också. Det framträder till och med i budorden. Så en skild kvinna var tvungen att klara sin egen försörjning. Vilket inte var särskilt lätt vid den här tiden. Särskilt inte hon hade barn att ta hand om. För det gjorde definitivt inte mannen. De yrken som fanns för kvinnor, man kunde väva och en del andra sådana yrken, de var så pass dåligt betalda så att det knappt gick att leva på dem. Så Jesus blev sur. Och så säger han, därför ska en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru. Och de två ska bli ett. Mannen ska alltså, precis som kvinnan alltid innan behövt göra, också lämna sin trygghet och sin familj och skapa en ny tillsammans på en jämn nivå. Det är alltså någon form av jämställdhet som Jesus ger uttryck för. Det är ett svar till fariseernas skola där mannen kunde göra vad han ville och kvinnan står utanför rättigheter. Jesus lyfter här upp mannen och kvinnan på samma nivå. Och dessutom skärper han lagen för att slå ner på fariseernas skola där det faktiskt hade börjat bli så att man kunde skilja sig för minsta bagatell. Sen ska vi inte sticka under stol med att Jesus tycker inte om skilsmässor. Gud tycker inte om skilsmässor. Det gör inte jag heller. Men vem tycker om skilsmässor? Mig veteligen så finns det ingen som gifter sig som gör det med intentionen att en gång skilja sig. Jag har aldrig stött på det i alla fall. Men varför tas den här frågan upp just här i det här bibelsammanhanget? Vad har frågan med äktenskap och skilsmässa att göra med Jesus och barnen? Och mannen som ägde mycket? De är liksom som en del av samma konversation om man läser texten. Det är vid samma händelse, samma tillfälle. Dels så står ju texten lite för sig själv, för att fariseerna kommer denna fråga och Jesus gör upp med den skiljelinjen inom fariseismen, de här skolorna, om hur Mose lag faktiskt såg ut. Men den står också som ett exempel på en av de sakerna som den här rike mannen han har hållit. Denna stackars rika man som har gjort allt och levt ett perfekt liv nästintill. Han har byggt upp en stor förmögenhet. Han har hållit alla budorden. Han har dessutom gjort det hela sitt vuxna liv, kan man säga. Men det räcker inte, menar Jesus. Gå och sälj allt du har och ge till de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Och mannen blir bedrövad. Skulle inte du också blivit det? Här har du slitit hårt, levt som en god människa. Du har hållit budorden, du har gjort allting rätt som prästerna har sagt och som man har lärt i texten. Du har jobbat ihop en stor förmögenhet, du har gjort allt som är rätt och bra. Och så kommer Jesus och säger att det räcker inte. Vad är det som inte räcker? Jesus säger till lärjungarna: hur svårt är det inte för en rik att komma in i Guds rike? Lärjungarna blir bestörta. Och varför blir man det, kan man ju undra. Det är ju inte som att de har några pengar. Sen säger han en gång till: hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Med en mening att överhuvudtaget. Hur svårt är det inte att komma in i Guds rike överhuvudtaget? Och då kommer det berömda citatet: det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsäga än för en rik att komma in i Guds rike. Och lärjungarna blir ännu mer bestörta. Det vi behöver veta om den här tiden är hur välsignad av Gud den rike mannen ansågs vara. Den judiska teologin präglas vid den här tiden av någon slags framgångsteologi. Det vill säga, din rikedom och din hälsa är en välsignelse från Gud och ett betyg på att du är en god människa i Guds ögon och att du lever rätt enligt lagen. Däremot så var sjukdom och fattigdom ett straff för ett syndigare levande. Så det är ju inte konstigt att lärjungarna blir förskräckta. Om inte ens denna mönstermedborgare som äger så mycket och är så rikt välsignad av Gud, om inte ens han kan komma in i Guds rike, vem kan då bli räddad? Vem kan då komma in i Guds rike? För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt. Vi kan inte köpa oss en plats i himlen. Pengar har inget värde där. Vi kan inte med goda gärningar leva oss till en plats i Guds rike. Vi kan inte på något sätt i egen kraft skapa evigt liv. Även om forskarna försöker. Det är bara genom Guds nåd som den gåvan kan ge oss. Det Jesus helt enkelt försöker säga är att för att komma in i Guds rike så är det inte dina gärningar som spelar någon roll. Har du ljugit, är det inte kört. Har du stulit, är det inte kört. Har du vanhedrat dina föräldrar, vilket vi alla har på något sätt, tror jag, så är det inte kört. Har du till och med dräpt någon, så är det inte kört. Har du misslyckats med ditt äktenskap, så är det inte kört. För det är inte genom din egen förträfflighet som du kan träda in i Guds rike. Nyckeln till Guds rike ligger i texten om Jesus och barnen. Texten som ligger i mitten av de här två textmassorna. Jesus vänder i den texten liksom upp och ner på hela den judiska framgångsteologin. För det fanns inget mer obetydligt än ett barn. Det tror jag att jag sa förra veckan också. Barnen, de har ingen status i det här samhället. Idag så har vi lyft upp barnen till att vara bland det viktigaste vi har, säger vi. Men vid den här tiden så har barnen ingen status. De har inget, så att säga, samhälleligt värde. Nog älskade föräldrar sina barn, men i det kollektiva så har inte barnen något värde. Därför lyfter Jesus fram dem som exempel. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Den siste ska bli först. Den första ska bli sist. Det handlar om att vi ska ta emot Guds rike i vår ringhet, i vårt inre. Vi måste skala ner vårt jag till den nakna människa vi är. För det är där Gud söker kontakt med oss. Gud söker inte kontakt med dig genom dina pengar. Eller för den delen bristen på dem. Inte heller söker Gud gemenskap med dig i det du gör eller inte gör. Gott eller ont. Gud möter dig bakom allt det där. Bakom våra ordningar. Bakom våra fasader. Där vi är som barn. Där vi i vårt inre är inget annat än en människa. Där kan Gud möta oss. Där kan Guds rike börja ta plats och växa. Där finns början till det eviga livet. Anledningen till att mannen, eller till att Jesus vill att mannen ska göra sig av med sin rikedom, är inte för att det var dåligt i sig att ha pengar. Även Jesus och lärjungarna hade pengar och en kassör, och men inte så mycket. Men det är för att mannen inte är beredd att överlåta sig. Han har byggt upp sin förträfflighet inför lagen och sin rikedom som ett skal för att skydda sitt inre barn. Jesus ber honom skala bort allt det där för att kunna släppa in Guds rike. Det handlar alltså inte om pengarna i sig eller om de goda gärningarna i sig. Det handlar om att överlåta sitt liv och låta Guds rike ta plats istället. Det är också överlåtelse Jesus pratar om i texten om äktenskapet. De två ska bli ett. En överlåtelse till varandra. En jämställd överlåtelse till varandra. Två ska bli ett. Jag tror det är nyckeln till det fungerande äktenskapet. Sagt i all ödmjukhet förstås. Vi vet alla hur svårt det kan vara. Att leva ett liv i överlåtelse till Gud och till varandra. Precis som barn är helt överlåtna i sina föräldrars försorg. Så ska vi leva våra liv. Med våra goda gärningar. Med våra pengar eller avsaknaden av pengar. Med våra misslyckanden. Och våra brister. Med allt i livet. Leva överlåtna. För där i överlåtelsen räcker oss Guds rike av nåd. Det grekiska ordet för nåd betyder gratis. För det är det som nåden är. Gratis. Det enda som bär när allting annat vacklar. Det är Guds nåd och Guds barmhärtighet. Amen.